Kopodden av Växa.
Jag la märke till de här korna som låg lite längre bort där. De såg väldigt lugna ut.
Ja, det är våra sinkor. Det var de första djuren vi släppte på bete. Och ja, de har en och en halv månad kvar till kalvning. Och fram till dess så ska de ta det lugnt och ladda för en ny säsong med mjölk.
Berätta vad vi ser omkring oss.
Vi står på gårdsplan på Vomtorps gård. Stenkvista socken i Eskilstuna kommun, Sörmland.
Det ligger lite gömt så där. Det är skog överallt, hörru, runt omkring.
Ja, det här är ju mellanbygd och ja, där det är så här, då har man oftast djur. För att, ja, det är inte jättestora flata fält där det går kanon och odlas spannmål inte, utan det är betesmarker och marker om vartannat. Och då är det bra att ha djur.
Det är en otroligt vacker nästan sommardag när vi är här nu och det är grönt överallt och solen lyser.
Ja, det är första dagen egentligen när det är den här temperaturen och man kan gå i t-shirt och ja, det är underbart faktiskt. Ja.
Så nu börjar du din bombränna eller?
Ja, nu börjar bombrännan, yes.
Här är Kopodden av Växa med Lotta Bromé.
Hallå där och välkommen till ännu en kopodd. Denna gång så reser vi till Södermanland och Vomtorps gård som drivs av Kristina och Ulf Winblad. En av anledningarna till att de vann årets mjölkbonde 2019 är eftersom det står i motiveringen exceptionellt god djurhälsa.
Ett djur som mår bra producerar bra och mår de bra då mår ju även vi bra.
I dagens podd får vi veta mer om hur de gör. Vi har också en av Växas veterinärer. Ett hjälpmedel som de har för att hålla djuren friska, det är Växas Sensab, en transponder som berättar hur djuret mår.
Den här, hon har en blå transponder som mäter hennes rörelse när hon äter och det mäter när hon idisslar och det kommer även att mäta när hon flämtar.
Vomtorp är en stor gård och det betyder att kosläppen blir fler än ett per år.
Vi släpper ju djur hela sommaren, allt ifrån de första gick ut före Valborg, sista går väl ut kanske någon gång i augusti, så det är många släpp. Sen är väl alla inne någon gång strax vid älgjakten ungefär.
Vid älgjakten?
Ja.
Är den? Det är en bra hållpunkt.
Den är här också antar jag, i skogen eller?
Ja, det måste vi, för de går ganska hårt åt skogen, så det är en av orsakerna till att det är älgjakt.
Jag försöker också se om det kan vara så att det finns de där lite mindre varelserna som förstör överallt.
De har vi ganska gott om, det tror jag Uffe.
Ja.
Hur är det med vildsvinen?
Ja, det är gott om dem. För gott om. Men ja, sista året har vi väl lyckats fått ner stammen lite grann. Vi skjuter ungefär 50 om året.
Jag har tänkt på det där ibland så jag tänkte att det måste vara svårare att träffa ett vildsvin än en älg. För de är väl snabbare än älgarna, eller?
Ja, det är lite mindre träffyta och framförallt så är de ju nattdjur.
Då ligger du där ute på nätterna och vakar?
Mycket av grisarna skjuts på nätterna, ja.
Nej, men vildsvinen är ju ett stort problem och det är ju jättetråkigt när man har gjort en bra gröda på ute på åken och sen så blir den bara förstörd av, vi har ju nog att slåss med väder och vind och sen har vi då de där också. Så att, och det är ju klart att det finns vissa åkrar som vi får styra om som vi inte kan göra kofoder av för att de har, det blir för dålig kvalitet om vi lägger det i silon som grisarna har gjort stor skada på. Så att där har vi ett problem.
Men har det alltid varit så?
Nej, vi fick egentligen de första vildsvinen i början på 2000-talet hit upp. Då var det ju bara några strögrisar och då var det ju lite, oj har du sett ett vildsvin? Nu är man ju liksom ett annat läge.
De är inte så jätteomtyckta?
Nej.
Det syns nästan på hela dig.
Ja, nej men alltså det är ju tråkigt. Alltså, vi har väl ingenting emot mångfald på något sätt men när det liksom blir ren produktionsförlust av det då kostar det på. Och ta ett sånt där år som när vi även hade ganska starka vädergrejer som 2018 och sen då vildsvinskador också, då är det inte lika roligt längre.
Vomtorps gård.
Namnet på gården, Vomtorps gård, blev årets mjölkbonde 2019, ligger i Södermanland. Drivs av Kristina och Ulf Winblad. Antal kor, cirka 320 kor. Hektar, 580 totalt hektar. Bete, 170 hektar. Odlar, vall, majs, spannmål, höstsäd och vårsäd. Vall, 250 hektar vall. Antal anställda, 10 stycken ungefär. Gillar rasen kon. Gillar alla kor. En frisk ko som mjölkar mycket får ha vilken färg hon vill.
Förra året då hade vi varit lantbrukare i 30 år och då gjorde vi en revision av våra mål och strategier lite. Och...
Hur hade det gått då?
Hur illa?
Nej, hur hade det gått?
Det var ungefär samma strategi rakt framåt i hela tiden liksom, från det att vi tog över. Då. Och vi har gjort lite olika inriktningar på företaget naturligtvis på 30 år, men det har egentligen varit full fart framåt.
Visst har det varit full fart framåt?
Men det är ju klart att man måste ju också börja planera sitt avslut. Det låter ju lite tragiskt, men man hoppas ju att man ska ha gjort en så bra planering så att det är ett liv efter. Man behöver inte vara mjölkbonde till ens dagar.
Jag känner lite så här när jag är ute nu på flera olika bondgårdar att det är väldigt många som fortsätter jobba efter pensionen. Det är inte så himla lätt att släppa det heller.
Nej, det kan ju av olika orsaker. Det kan ju vara ekonomiska, men det kan ju också vara av ohejdad vana.
Det stora tror jag i alla fall är att man kan välja när man går upp och hur länge man jobbar. Och lite så. Det kan väl vara lite nice när man kommer upp i den åldern.
Ja, vad är det lyxigaste med att vara lantbrukare?
Ja, men det är väl att man styr ändå över sin egen tid på något sätt. Det är enkelt att säga så. Sen när man analyserar en dag så, eller en vecka så konstaterar man att det är ganska sällan detta nice sätt inträffar. Men
är ofta ganska styrd av yttre omständigheter. Allt ifrån väder och myndigheter och försäljare.
Ja, saker som händer i produktionen, både med människor och djur så att säga. Vi är ganska arbetsintensivt och det är kort om tid mellan passerna, så händer det något med både tekniska grejer och människor som är involverade, så är det, måste det fixas snabbt. Då måste man ju stå back up på det och kunna så det flyter.
Det är ju en produktion som trots allt pågår nästan dygnet runt. Ja, hos korna pågår det ju dygnet runt, men för oss som sköter dem så är det ju nästan dygnet runt också. Det måste finnas någon som är där då. Och det är klart att man kan bli sjuk och då måste någon hoppa in istället. Man kan inte skjuta det till nästa vecka.
Man kan ju tycka, ja men nu är någon frågar, är det lugnt i lager? Ja, det är lugnt just nu. 3 sekunder senare kan du ha en ganska svår kalvning som du måste liksom agera på, va?
Hur många är det som är anställda här då?
Vi brukar säga att vi är ungefär 10 stycken medansvariga har vi fått lärt oss i året att och det är ett förbaskat bra namn, för det är ju alla är ju ansvariga för när man är på plats, plus Uff och mig då, ungefär.
Har ni fått lära er? Hur tänker ni?
Vi var med på ett webbinarium om det här och jag tyckte det ordet, ja, det landade rätt. Vi producerar livsmedel här och de som står och mjölkar nu, de är ju ansvariga för just den mjölkkvaliteten, även om vi har ett antal regler och förordningar och i slutändan så är det för jag som är ansvariga. Och de är ju ansvariga för att se ett djur som är dåliga, och så det är ju ett teamjobb.
När ni fick det här priset så var det bland annat då för exceptionellt god djurhälsa. Vad betyder det egentligen?
Ett djur som mår bra producerar bra. Och mår de bra, då mår ju även vi bra, tycker jag i alla fall.
Det kan ju gå upp och ner, det kan vara ett läge idag. Och för varje gång man har varit med om någonting som påverkar djurhälsan negativt så lär man sig förhoppningsvis. Det kan ju vara allt ifrån någon sjukdom som kommer in till att man får problem på något annat sätt som man lär sig hantera. Och då får man ju ta ett nytt tag med alla som jobbar runt det. Och just nu för tillfället så håller vi på, även om klövarna är bra, så håller vi på med ytterligare en skruv och skruva på den delen så att säga.
Vi är ju inte exceptionella på något sätt, tycker jag. Vi är väl kanske bara en i mängden av alla kobönder. Jag tror alla har det i ryggmärgen att liksom djurhälsa är viktigt. Och som Kristina sa, vi bygger erfarenhet varenda dag. För mjölkproduktion är så komplext.
Ja, vad är den vanligaste missuppfattningen om mjölkproduktion som vi har, vi som inte är mitt i den?
Det är nog att det var som Emil Lundberg.
Det är inte det, menar du?
Nej, det är nog inte det. För att som jag jämför för den tiden när Emil Lundberg skulle vara inspelad, så har ju hela samhället ändrats. Och det är klart som sjuttingen att även lantbruket har ändrats. Både av yttre krav och av vår drivkraft att förändra och förbättra också. Och de tekniska hjälpmedel och utveckling som har skett. Det finns så otroligt mycket saker man fortfarande finns kvar att lära om kor och odling och ja, rubbet.
Kor. På Emils tid så var väl knappast lantbruk klassat som miljöfarlig verksamhet?
Nej, det tror jag inte. Utan vi är ju på det sättet lite samma grupp som kärnkraftverk och liknande. Det är klart att vi gör avtryck i miljön. Det ska vi ju inte säga någonting annat om. Men också, man kan ju inte ensidigt stirra på bara den delen. Därför att vi också gör väldigt mycket bra in till hela samhället. Och det är ju då som för mig ordet hållbarhet landade så rätt. För det är inte hållbart om man inte tittar på både det ekonomiska. Om man tittar på djuren, man tittar på människorna och man tittar på miljön. Det är inte först det jag samarbetar som det blir en hållbarhetslösning på alltihopa. Jag menar, vi skulle väl kunna göra, eller få kravet på oss att göra vad som helst för att förbättra bara miljön. Men är inte det ekonomiskt försvarbart så att vi kan leva vidare, ja då faller ju hela skiten. Och då skapar inte vi de här arbetstillfällena och vi skapar inte nyttan som djuren gör ute i landskapet och odlingen och hela alltihopa liksom.
Trots allt så är det ju företagande vi håller på med. Vi gör det här för att leva av det och för att vi tycker det är ett bra jobb.
Får svenska lantbrukare samma förutsättningar som resten av Europa?
Det där spekulerar jag så mycket i och det är klart det är enkelt att säga att vi har jättemycket pålager och vi har det ena och det andra. Så börjar man titta på det europeiska jordbruket och de har en hel del de också av olika och det finns länder som har betydligt hårdare krav vad det gäller fosfor, kväve och den delen hur de får hantera djur och per hektar och hur mycket de får gödsla och så vidare. Så att, ja.
Och samtidigt så kanske de har ett annat kostnadsläge vad det gäller markpriser. De har ett helt annat pris på deras elström som de köper. Vi har billig energi här uppe i Norden och det påverkar ju också.
Nu undrar kanske vän av ordning, vart tog frågan till ministern vägen? Jo, här är den.
För ett år sedan när corona slog till, då var vi jätteglada när vi var uppmärksamma som att vi var samhällsviktiga. Det känns ju inte riktigt som vi är på topp just nu. Jag vet inte om vi har den klassningen ens en gång kvar, men ser man oss som samhällsviktiga även när det inte är corona? Och att vi finns i samhället och är kvar.
Landsbygdsministern svarar.
Ja, här skulle det då vara ett svar från Sveriges landsbygdsminister. Men som ni vet finns inte längre någon sån i nuvarande regering i Sverige. Istället så har frågor om landsbygd, svensk livsmedelsproduktion, skogsnäring hamnat hos näringsminister Ibrahim Baylan. Och jag vet inte, men att inte längre ha en särskild landsbygdsminister kanske är ett svar på frågan. Hur viktigt är det svenska lantbruket? Tyck gärna till om saken. Upplever du att lantbruket är en samhällsviktig bransch? Kommentera gärna på Växas Facebook-sida eller skicka ett mejl till kopodden@vxa.se-adressen.
Jag hade väl en plan på att jag varit lite för skoltrött och utbildade mig till veterinär. Och det är väl det kanske det som jag saknar, att man inte gjorde liksom fullt ut.
Men nu då, så har ni väl lärt er ganska mycket om djuren? Eller är det fortfarande så att man ringer veterinären? När det...
Ja, det gör vi. Vi har planerade besök varannan vecka. Och då lägger vi ganska mycket fokus på förebyggande på de andra djuren. För det är inte så många som har varit akut sjuka under den här perioden.
Målet är ju egentligen att vi ska klara allting förebyggande.
Ja.
Så att vi aldrig behöver ta ut veterinären.
Kokunskap.
Växas Paulina Lingers jobbar som djurhälsoveterinär.
Jag är ju lite mer den här veterinären som sitter och pratar och försöker jobba innan djuren blir sjuka och ta fram rutiner tillsammans med gården.
När man pratar om djurhälsa så sägs det alltid att svensk djurhälsa är betydligt bättre än europeisk. Stämmer det?
Ja, det gör det. I mångt och mycket, det tycker jag. Och vi är lite dåliga på att tala om det. Om vi vore bättre på att tala om vad vi faktiskt gör väldigt, väldigt bra här i Sverige. Som till exempel, vi har under många, många år jobbat med förebyggande djurhälsovård och fått ner antibiotikaanvändningen. Om vi var bättre på att berätta det och hur vi har gjort, så tror jag att fler skulle lyssna på och faktiskt vilja veta hur vi har gått tillväga. För vi kan det här.
Hur har vi gått tillväga?
Det är ett mångårigt arbete. Så det är inte någonting som har hänt över en natt, utan det är ju väldigt kunniga bönder framförallt som har gjort det stora jobbet. Och sen lyhördhet, forskning, kommunikation.
Vad är det man använder antibiotika för?
Det är bakteriella infektioner. Vi använder ju faktiskt med fördel väldigt lite antibiotika. På rätt typ av saker. I övriga världen så använder man antibiotika kanske lite felaktigt. Till sådana saker som inte kanske behöver antibiotika i många fall.
Det var någon som hade sett en film och där såg man då en köttbit. Och i den svenska satt det 2 sprutor som skulle symbolisera antibiotika. I den danska satt det 7 sprutor. Och i den tyska biffen där satt det 15 stycken.
Mm. Väldigt visuell och talande bild. Alltså jag tror att den där bilden symboliserar ganska så väl. Eller den gör det ju lättbegripligt i alla fall. Vilka olikheter det finns.
När du kommer till en gård, vad är det första du tittar på?
Människorna. För det är de som är nyckeln till djuren. Liksom.
Vad är de vanligaste koåkommorna?
Ja, det är väldigt olika från gård till gård.
Klövar pratas det mycket om, du?
Ja, klövhälsa och klövar, det är jätteviktigt. Om inte kon kan gå så kan hon inte gå, ligga, äta och stå. Och det är när hon faktiskt ligger ner som hon producerar mjölk. Och det är därför som vi har mjölkproducerande djur.
Och sen har jag förstått att djuren kan också bli infekterade?
Ja, djuren är jättevanligt. Att de får en typ av mastit. Antingen så är den kronisk eller så är den akut.
Till de lantbrukare som lyssnar nu då och känner att kan de inte ge oss lite tips? Vad ska de tänka på?
Lägsta nivån. Fokusera på lägsta nivån och gör den likadant varje dag. Sen om ni vill göra extra bra någon dag, visst fine. Men sjunk aldrig under lägsta nivån. Och bestäm den tillsammans i arbetslaget. Då kommer det att komma jättelångt.
Föredrar du svartvita eller röda kor?
Åh gud, jag tycker lika mycket om dem allihopa. Även fjällkor eller jersey. Eller... Alla har olika bra egenskaper.
Men är de så olika, tycker du, från ras till ras?
Ja, men det är de. Om du har en fjäll i sin besättning, och 17 är det hon som bestämmer alltid. Alla är speciella på sitt sätt.
Kopodden av Växa med Lotta Bromé.
Det är lite olika färger här på boskapen, va?
Ja, de är, nu ska jag se om jag kommer ihåg. De svarta är väl ungefär 40...
Ja, ungefär 40% tror jag.
Ja, 40%, ja. Röda är 55.
55 ungefär. Och sen en liten skvätt som är korsningar mellan Montbéliard, SRB och SLB.
Jag är ingen rasfanatiker på något sätt, utan jag säger att om kon bara är bra så spelar det så stor roll om hon är röd eller svart. Men vi har väl sett fördelen med aveln ur många synpunkter, att när man ändå ska kon ska få en kalv så kan man ju utnyttja de möjligheter som står till buds att göra det så bra som möjligt i en tänkt avkomman. Så vi använder oss av genomisk selektion på alla kvigkalvar, och så vi har ju en varudeklaration på dem. Och utan att kalla mig på något sätt avelsnörd eller någonting sånt, så ser jag möjligheten i att skapa lönsamhet på lång sikt genom att använda de verktyg som vi har.
Ja, det är ju egentligen en del i hållbarheten, för att vi får en livskraftig, funktionell avkomma som dels avkastar bra. Den är frisk, den kanske har bra ben, bra kropp för att hålla länge.
Du pratade om att ni håller på att fixa med klövarna. Vad är det som händer med klövarna?
Vad det gäller våra fokusområden så är det juver, klövar eller kalvar. Det är bara att putta upp det som ligger längst ner. Och skruva dem lite på en värld in. Vi har ett klövprogram igång för att få klövarna ännu bättre. Liksom att,
på vilket sätt bättre?
Ja, vi badar dem just nu. Vi har kört ett väldigt intensivt badprogram.
Okej.
Normalt sett så har vi klövverkning en gång i månaden. Men vi verkar ju inte alla kor, utan vi kör en lite viss program. Så att de ska vara så bra som möjligt när de producerar som mest. Liksom.
Ja, och det är ju inför kalvning så ska de ju vara. För det är ju då de är som mest känsliga korna och behöver vara så bra det någonsin går.
Hormonerna påverkar och luckrar upp klövmaterialet så att då ska man inte hålla på och rota. Och det är en sån där grej som jag lärde mig, för det trodde jag att jag gjorde något bra när jag verkade precis i närheten av kalvning för x antal år sedan. Men det är ju mycket bättre att göra det 2 månader innan. De ska vara klara redan när de går ner i sin, och sen ska man inte röra dem förrän efter 2 månader. De ska inte upp i den där verkstolen, utan då ska de vara fina redan.
Kopodden av Växa med Lotta Bromé.
En kos livscykel här på Vomtorp. Hur ser den ut?
Ja, de föds ju under hela året. Och till att börja med så går de ihop med sin mamma något dygn. Sen går de i iglo och i kalvamma och föds upp till ungefär 3-4 månader. Och sen flyttas de vidare. Och är det under sommarperioden så släpper vi ut de som är över 6 månader. Det säger ju lagen att vi ska, och vi försöker hålla oss och få ut allihopa vid behov då. För de här små är inte riktigt färdiga att äta gräs fullt ut och växa fullt ut. Sen när kvigan är ungefär 12,5-13 månader så kommer de tillbaka hit in och kommer tillbaka till Vomtorp. Och där så småningom seminerar vi henne.
Vid 14-15 månader då kommer hon att kalva vid 2 år.
Och sen så en stund innan, kanske en månad innan, så kommer hon tillbaka hit och då ska hon läras upp. Då ska man ju träna i och lära sig.
Och med de gamla damerna och lära sig hur man ska bete sig i en stor grupp.
När man ska mjölkas.
Alltså, ja. Typ. Ja. Och vänja sig vid foder, vänja sig vid miljön. Och det finns ju en effekt av att ha henne här inne i stallet också, för att hon samlar på sig antikroppar så att hennes råmjölk har de antikroppar som den lilla nyfödda kalven ska ha genom råmjölken då.
Hur många gånger kalvar en ko i genomsnitt?
Så många gånger som möjligt, men det var inte svar på frågan. Men, nej, men alltså, det var en payoff-tid på drygt 2 år. Vi har väl inte uppe i 3 laktationer än. I år kommer vi ta en riktigt stor steg där, för vi ser att vi genom x antal olika insatser har lyckats behålla korna kvar längre. Vi har betydligt lägre rekrytering. Vi har inom citationstecken varit tvungna att sålt massor med djur.
Lite för mycket rekrytering helt enkelt, och det är ju ett gott tecken på att de äldre korna blir äldre.
Men samtidigt så i takt med att en ko blir äldre så får hon ju liksom vi människor lite åldersproblem eller vad man ska säga. Så man måste ju bli bättre på att sköta henne då om man ska ha en laktation till på henne. Och det gäller allt ifrån utfodring när hon, innan hon ska i sin och under sintiden och det här med klövarna som vi pratade om och sen när hon ska in och startas upp igen då. Så att man måste ha en ganska genomtänkt strategi om man ska få korna att bli 1 år äldre eller 2 år. Eller.
Har ni någon favoritko?
Jo, men det är väl klart man har någon favoritko. Så är det ju.
Min favoritko.
Ja, alla är ju faktiskt individer, även om vi har ganska många. Så, ja, de är ganska personliga allihopa. Men...
Vem är det du tänker på nu då?
Ja, just nu så tänker jag faktiskt på fröken. Hon är absolut inte det vackraste man kan se just nu, men ruskigt personlig och nästan tam som en hund.
Oftast är det ju någon form av relation till att de producerar bra och är snygga. Och man kanske har haft en tanke med planerad att hon ska komma till. Man har gjort något eller räddat den som kalv.
Det kan vara en väldigt svår kalvning som man har lyckats med. Hon har överlevt, hon producerar bra, lever vidare, flera kalvningar till. Och, ja, men det är klart att en sån sätter sig på minnet.
Sen kan man säga att den bästa kon är den som inte märks. Det är hon som bara tuffar och går där inne.
Vilket nummer?
Ja. Ja, 2077. Eller?
Ja, 1985 eller 1741.
Ja. Jag har några stycken. Några stycken? Okej. Okay.
Ja. I det här fallet så är det faktiskt de som ligger bakom lite av de tjurar som har kommit härifrån. Så att det är väl lite därför man blir favorit. Så det är klart, det var en som man tycker, ja, men hon var ju favoritko förra veckan. Hon gick över 100 ton. Då var hon favorit den veckan.
100 ton?
Så men det var 1383. Det.
Kan man få se på de här underverken någonstans?
Ja,
absolut.
Vi går titta på dem.
Här fick vi faktiskt tvillingar igår. Mamman står där. Hon fick de här två sötnosarna igår.
Nu står vi här inne. Hur är det med maten? Får man äta hur mycket som helst? Eller är det...
De äter en 40-50 kilo mat om dagen, varje ko. Totalt så ger vi dem väl kanske en 18 ton om dagen. Det går en vagn som går omkring för sig själv här inne och blandar och ger dem maten. Och den är specifik för varje grupp som får. De får ett eget recept och de ska helst ha samma mat alla dagar på året. Då är det kalas, det tycker de. De vill inte ha pasta ena dagen och korv och mos andra dagen. Nej, det ska vara mix varenda dag.
Omväxling förnöjer icke?
Nej, absolut inte.
Det är ju, en ko är ju, hon vill ju ha lika samma rutiner och alltihopa. Så där är bara ju just nu när vi precis har gjort betsläpp igår. Alltså det är lite sådär innan allting har satt sig. Framförallt för djuren och lite också människor hur man gör det bäst och alla gör lika. För det är ju en av de stora utmaningarna när vi är så många. Det är att kon vill ha lika och att vi ska göra lika. Allt ifrån där vi mjölkar när vi motar dem och ger dem mat och allt.
Så. Jag ska helst inte märka vem det är som sköter dem, utan det ska alltid vara detsamma. Det tycker kon är bäst, både skötseln och maten och helst vädret också, men det styr vi tyvärr inte över än.
Hur funkar det nu? Om det blir varmare än vad det är idag över sommaren, då mår de inte hur bra som helst, eller?
Nej, de blir ju stressade. Man säger ju att någonstans vid 22 grader så går ju värmestressen igång. Nu ska ju det bli himla intressant i år. Om du ser här då, så den här, hon har en blå klocka bakom örat. Och det är ju då en transponder som mäter hennes rörelse när hon äter. Och det mäter när hon idisslar. Och det kommer även att mäta när hon flämtar. Och det är en stor utmaning att kunna göra någonting åt dem då. I vårt stall så det är skitsvårt att kyla ner kor. Och det ska säga att de vill ju inte vara ute då när det är som varmast. De är ju hellre inne då. I vårt fall så får ju korna välja, för vi öppnar ju dörrarna och så får de gå ut på morgonen. Och de som vill gå in kommer ju in. Så att den här mätaren då som sitter på korna, det är ju den som vi använder oss av för att då både hitta kor som är brunstiga som vi ska seminera, men även då kor som inte mår bra. Det väsentliga är ju att om det är så att de larmar på det, att man går ut och gör någonting åt det.
Vi kan ju liksom inte släppa det helt åt tekniken bara för att den finns där. Dels så måste vi ju göra någonting av de indikationerna vi får, men vi kan ju aldrig släppa djurögat heller. Även om tekniken är ofta så bra så att tekniken ser det tidigare än vårat öga. Men som sagt, det är just att göra någonting av det sen. Som du sa, att det är ju de här korna som inte märks. De behöver vi inte bry oss särskilt mycket om. Utan det är de som utmärker sig åt oftast det negativa hållet som vi måste pyssla med.
Och sen vi skaffar den här tekniken så har jag lärt mig en hel del saker om kor som jag inte... Ja, jag visste att det var viktigt, men inte hur viktigt, för det är andra saker jag tittar på.
Vilka grejer då?
Ja, det är just att idisslingen hela tiden fungerar. Vi har haft kor som ändå har stått vid foderbordet. Hon som jag sa hade karva nu, hon är ganska känslig just nu. Dels så hade hon tvillingar, tog väldigt stor plats i magen. Nu ska hon orka och sätta igång och äta. Och henne gäller det att hålla koll, och det vi förut bara har tittat på, det är liksom, är hon vomfylld? Men alltså, den kommer inte till förrän hon egentligen redan har slutat idissla, så kan jag gå in tidigare på henne och göra någonting om hon inte fungerar som hon ska. Då är det jättemycket värt för henne.
Vad ska man kalla det för? Är det högteknologiskt?
Det är en kombination av teknik och biologi. Och det är det som är så häftigt.
Kopodden av Växa.
Skulle ni beteckna att ni har ett framgångsrikt företag?
Ja, allting är ju relativt. Nej, men alltså, framgångsrikt är väl ett ganska vitt begrepp. Man kan väl tycka att jo, men är man själv nöjd, har ett tillfredsställande jobb och en tillräcklig fritid, om man tycker att det är mycket värt, ja, men då kanske man är framgångsrik om man tänker så.
i det här fallet så kan ju en tycka att det är lite jobbigt en dag. Den andra tycker att det är guld och gröna skogar framåt.
Ja, men det är väl klart det går upp och ner. Och förhoppningsvis så är det liksom, infaller inte up och down-perioderna samtidigt för Kristina och mig. Utan vi får peppa varann.
När ni fick priset, hur var det?
Ja, det var ju väldigt omtumlande. Det var ju, alltså det var jättehäftigt när vi var i Stockholm och fick det ur Carl Friedrichs hand också. Men det som var mest omtumlande, det var när det var tillkännagjort på Elmia då och alla människor då. Då ser man ju hur sociala medier sprids.
Ja, man liksom har 800 människor som har skrivit kommentarer på Facebook. Det var helt sinnessjukt.
Då fick man en sån här inspirationsresa också. Har ni hunnit med den hittills,
ja,
eller?
Ja, det var den vi hade bokat då förra våren när coronan slog till.
Nej, men målet är ju fortfarande att åka till USA.
Vad är det som drar där?
Jag skulle vilja se deras produktion. Alltså, vi inspireras så ofta av forskare och det som sker i USA ändå i våran vardag. Så jag skulle vilja se produktionen i verkligheten och se vad är det vi skulle kunna dra nytta av. Sen är jag inte för kanske allt av deras djurhållning, men kanske framförallt byggnader, enkelheten i mycket och får att fungera. Och de har i mångt och mycket en väldigt stor kunskap.
Ja, och framförallt enkelheten och ändå får det att fungera.
Det är inga små stekar man får där, kan jag ju säga.
Nej, okej.
Bara så ni är förberedda.
Ja.
Allting är ju större. Så korna är säkert också större.
Det har du helt rätt i. För de amerikanska korna är större. För att det, med de svarta korna som vi har så jobbar vi faktiskt ganska mycket med att hålla ner höjden på våra kor. För vi vill ha att de röda korna är lika stora som de svarta korna. Och det är ju en sån där grej som just nu är, det är ju inte säkert att den här jättekossan är den mest effektiva foderomvandlaren utifrån att få ut mjölk. Och ur ett hållbarhetsperspektiv så är ju det nästa skruv att skruva på och även då ta hänsyn då i aveln med vad kan vi skapa för ko som är mest effektiv foderutnyttjare.
Det här med senaste forskningen och senaste nytt inom aveln, det kan ju Växas expert Sara Wiklert.
Kunskap.
Kommer vi någonsin nå den perfekta mjölkkon?
Nej. Och det är ju det som är så himla coolt med avel. Att det är, går hela tiden att förbättra. För så fort det finns en variation och så fort du kan med statistik belägga den här variationen så kan du välja de som är bättre än genomsnittet. Och det är ju det som hela tiden man är ute efter på avel. Det är ju hitta de här bästa djuren, de längst bort. Och så se till att de, man får fler av dem. Och det här flyttar sig ju hela tiden. Och det är ju det som är så coolt. Och det är ju det här som gör att man bygger ju en förutsättning för bra resultat. Ja, men nu så jag har gamla kollegor på Viking som har världens största databas av korapar. För att man då har hittat att det finns en genetisk variation i metanutsläpp. Det vill säga att samlar man in tillräckligt mycket data om hur mycket kor rapar kopplat till identiteten så kan man selektera för och skapa ett avelsvärde för metanutsläpp och göra en liten påverkan.
Då kan man få en ko som inte rapar då, menar du? Eller lika mycket i alla fall?
Ja, precis. För att det då finns de som trots samma förutsättningar med produktion, storlek, allting annat är lika. Fast den ena hon rapar lite mindre än den andra. Ja, men då kan man ju välja henne istället. Så det är ju det här som är väldigt coolt. Att man hela tiden liksom kan utveckla och man är aldrig framme, är jag väl.
Coolt var ordet.
Det var du som sa det.
Ja, det var jag som sa det. Ja.
När ni drar er tillbaka sen, då vad händer med gården då? Har ni planer?
Nej, vi har väl egentligen precis börjat sätta igång huvudet på det. Det vore skitkul om någon vill driva mjölkproduktion vidare här. Och hur det ska, ett sånt övertagande ska ske och när och vem det är, det har vi inte riktigt klart i dagsläget.
Det är absolut inget krav, men det vore roligt.
Samtidigt så känner vi inte vi oss för tillfället färdiga heller.
Även om vi är ganska gamla så nej, man har nog något år till. Man har fortfarande saker man vill förverkliga.
Vad är ni mest stolta över då?
Ja, när djuren mår bra.
Ja, både djur och människor mår bra. Jag tror att alla, har man hög avkastning så kan man inte gå några genvägar egentligen. Man har inte hög avkastning om korna inte mår bra. Det gäller bara att hitta den där, det som är rätt här och nu.
Och det får bli slutorden i dagens podd. Tack så mycket för att jag fick besöka er på fina Vomtorp. I nästa podd, då reser vi till Östergötland och Eneberga gård.
Det är väldigt tråkigt om vi inte kan bibehålla ett öppet landskap. Och det är ju liksom följden som blir. Om man inte från politiskt håll och så jobbar för det. Och det är ju inte alla marker. Det ekonomiska utbytet alltid är att klara sig på egen hand. Utan då blir det att många marker kanske växer igen.
Som hemma här också. Vi har ju ett mindre skogsparti som har varit skog tidigare. Som vi nu väljer att göra betesmark. Dels är det närheten till stallet här. För de kor som är nära till kalvning och sånt. Sen är det ju mycket trevligare när det är öppet och ett betat landskap. Man vill ju bo där. Det är lite öppet, inte in på storskog liksom.
Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Vi hörs i nästa kopodd. Tills dess, ha det bra. Hej!
Du har hört Växas kopodd med Lotta Bromé. Och om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt.
Klarar ni att åka på semester och lämna allting till de medansvariga?
Ja.
Ja, men det är klart det går.
Ja, det går alldeles utmärkt. Det är inte det, utan det är väl bara det att... Vi är ganska dåliga på det för det. Det är inte det att man inte litar på, utan det är mer att man... Vi är...
Plikttrogna.
Ja.
Hemkära.
Ja.
Strävsamma.
Ja, det där var jag som myntade det där ordet en gång.
Ett uttryck.
Ja.